Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka efter ett kort uppehåll. Makoto, du har varit ute och rest, nu är du tillbaka. Så det innebär att Sillypodden också är tillbaka. Det är ju lite off-season, kanske. Det betyder ju inte att saker och ting där ute står still. Vi har ganska mycket att prata om idag. Vi ska säga det, att det här blir Sillypodden precis i vanlig ordning den här veckan. Sen från och med nästa vecka, hela vägen fram tills att vi börjar ladda upp inför VM som är några veckor bort, så kommer man kunna hitta Sillypodden. Vi kommer göra den som vanligt, men den kommer ligga i Plus och den kommer ligga hos Podmi. Så är du pluskund eller blir pluskund, vilket man kan bli för något förmånligt pris just nu. Om man köper våra poddar så kan man lyssna helt som vanligt i Aftonbladets app eller i Podmis app. De veckorna som följer här. Och sen när vi börjar ladda upp inför VM, ja, då kommer vi vara tillbaks som vanligt igen.
Så det är ju inte jättemånga veckor det rör sig om egentligen då.
Det är inte jättemånga veckor det rör sig om. Men det är, om man vill hänga med under den närmsta månaden nu, va, så är det hos Aftonbladet Plus eller hos Podmi som gäller. Så, då har vi fått det ur vägen, då vet ni.
Hej alla gäller. På YouTube, TikTok också,
ja,
ska vi säga.
Vi kommer fortsätta sända live på YouTube och TikTok. Så vill man följa oss där och kolla på oss när vi spelar in där, så går det alldeles utmärkt. Det kommer vi även fortsätta göra under den här perioden fram till VM. Och sen vidare såklart under VM och så vidare.
Men om man vill slippa se oss alltså, då är vi premiummaterial.
Precis, det är premium att slippa se oss.
Exakt,
det är superrimligt.
Får vi kalla det premium? Plusmaterial är premium med något annat, ja.
Nej, jag vet inte. Vi kallar det vad vi vill. Vi ska dyka rätt in i körschemat som du precis satt ihop. Det har hänt grejer ju. Det hände grejer under veckan. Timmen efter Champions League igår, Julen Lopetegui sparkad igen. Han blev sparkad av Real Madrid för några år sedan. Lopetegui fick sparken från Sevilla och inkommer istället Sampaoli.
Sampaoli.
Alltid sagt Sampaoli.
Är det sant?
Ja.
Sampaoli har jag alltid sagt.
Jag måste sagt Sampaoli säkert 20 gånger i den här podden.
Tänk om det är jag som har suttit och haft tokfel alla år nu.
Det finns ju väldigt lite som tyder på att jag har suttit här och haft rätt hela tiden. Historien ger mig inte det.
Jorge Sampaoli har jag alltid kallat, men ja, i alla fall. Oavsett, ja, det är allt tydligt på att det blir han som tar över och det är jättekul.
Jag läser det som Aoli på slutet.
Aioli,
ja just det.
Sampaioli, ja. Sampdoria fick skaffa ny tränare idag, för övrigt. Dejan Stankovic presenterad.
Bara
en sån sak,
ja, precis. Där har vi.
Så där har vi den kopplingen med Samp då. Men nej, i Sevilla-fallet, Lopetegui, han var ju dead man walking. Det har ju pratats om det ganska länge att han ska bort, och han förstod ju själv. Sen var det väl nästan lite överraskande att de hinner ju inte ens sätta sig på spelarbussen innan pressmeddelandet var ute och han var sparkad. Däremot så var det ett väldigt fint avsked på så vis att Sevilla-fansen visade sin uppskattning för honom på det han har gjort, att han tog Sevilla till den Europa League-titeln som de tog under honom. Sättet de ändå var utmanade med ligatiteln, en av säsongerna han var där vid rodret i Sevilla. Men den här säsongen har det varit kort och gott för dåligt. De har tappat sina
två... Alltså de ligger en poäng från nedflyttningsplats just nu.
Ja, de har varit bedrövliga. Och det var en sak jag gjorde under semestern för övrigt. Såg dem live också i Barcelona. Mm. Och jag kan säga att de var inte bra. Nej. Även om de vann den matchen. Man trodde att han skulle få sparken redan då. Så att det här var ju väntat. 1-4 hemma mot Dortmund. Är nästan också väntat sett till hur det här laget ser ut just nu. Och att Sampaoli kommer in är ju jättekul att få tillbaka honom, den hetleverade, ja, smått galne tränaren med sina, vad heter det, sleeve-tatueringar som ska in där och veva på Sevilla-bänken. Det ska bli jätteunderhållande att följa. Det är en total galning, Sampaoli, och det bara därför blir det kul att ha tillbaka honom. Men Lopetegi överlag, sammanfattningsvis, bra Sevilla-gärning, men här var det oundvikligt att han skulle få gå. Nu verkar det väl som att han ska förhandla med Wolverhampton för att ta över där. Mm. Det är väl det senaste där också.
Det hade varit spännande.
Det hade varit väldigt kul att se faktiskt.
Han är ju taktiskt slipad. Och det känns som att det behövs komma in någon med en tydlig spelidé och forma det här Wolves. Nu har ju visserligen Wolves formats ganska mycket ut efter en väldigt typisk spelidé. Man skeppar till exempel Connor Cody helt med den anledningen att han passar inte in i den spelsystemet som man som Bruno Lage ville spela för. Och sen så sparkar man Bruno Lage efter 7 matcher och så har man gjort sig av med Connor Cody som var en staple i den startelvan, varit lagkapten och varit liksom en garant för en viss typ av försvarsspel. Han är ju inte världens bolltryggaste, han är inte världens snabbaste, men han är mycket annat, Connor Cody, och det är klart att ja, nu gäller det att det kommer in en som åtminstone spelar någonting som liknar det Bruno Lage ville spela, när man då har anpassat truppen ganska mycket efter hur han vill ha den.
Det är ju offensiv fotboll du kommer få med loppet på, som ansvarig, det råder ingen tvekan om det. Så att det är ett väldigt spännande val på så sätt. Han har ju lärt sig ganska mycket från när han tackade ja till Real Madrid samtidigt som han var spansk förbundskapten och fick sparken några dagar innan VM-premiären. Om ni minns den historien, när han därefter också fick sparken från Real Madrid bara några månader in på det jobb han tog, som då alltså kostade honom det spanska förbundskaptens jobbet.
Ja.
Och sen har han ju fått lite av en renaissance och en revansch i Sevilla. Men det har varit jättekul att se honom vad han skulle kunna göra i Premier League. Så jag hoppas i alla fall att den blir av.
Och den eviga frågan, kan han få fart på Adama Traoré?
Jag tror du skulle ställa den eviga frågan, but would he do it in the Premier League?
Vilket är laget nu då? Cold Night in Burnley tog ju över efter Cold Night at Stoke. Vilket är laget man ska liksom åka och vinna mot på en blåsig tisdagkväll?
Brentford?
Är det Brentford? Känns det lite futtigt tycker jag.
Jag tycker också det, men jag vet inte riktigt vad annars jag har. Alltså alla lag... Ja, du, inget som jag... Cold Night in Everton känns ju inte så... På Goodison känns inte så extremt avskräckande. Alltså... Och så dåliga ska vi inte... Där ska vi inte lägga Everton än. Vi ska ha mer respekt mot dem än
Everton
där.
Everton som har ju börjat den här säsongen...
helt okej.
Klart godkänt.
Ja, absolut.
För att försvara fint. Men,
det är inte svårt att åka till Molineux. Det är inte svårt att åka till King Power.
Vi saknar ett sånt lag, gör vi.
Det är därför jag hamnar på Brentford.
Oh.
Alltså det är väl det som är närmast. Det är väldigt tufft att åka till Brentford och få med sig 3 poäng hem. Det är ett organiserat bra lag som tuff motståndare för alla som kommer dit. Så det är väl det jag hamnar närmast i. Ja, alltså åka och möta Southampton under Hasenhüttl kan ju vara väldigt gemytligt ibland. Det är väldigt glatt och gemytligt överlag att åka till bortamatcher, känns det ju
så. Ja, men det finns inget riktigt i det där laget som saknar lirare som bara spelar hårt och tufft. Där det inte spelar någon roll vilka världsstjärnor du har i ditt lag, där du alltid bara får kriga. Det finns inte riktigt ett sånt lag i Premier League. Nej. Den här säsongen. Det är lite fattigt.
Det är sorgligt.
Det är ett fattigdomsbevis skulle jag säga. För
Liga har fler sådana lag.
Ja, men jag menar, det ska väl en liga ha, tänker jag, ett sånt lag.
Ja,
fan skulle det vara?
Ja, men om det inte är Brentford då, vad skulle det kunna vara då?
Det är ju knappast Crystal Palace liksom.
Nej, Crystal Palace spelar en jätterolig fotboll tycker jag. Så att,
Det är ju definitivt inte Bournemouth.
Nej, och Fulham är ju för oberäkneliga för att kunna räknas in där.
Ja,
Nottingham Forest absolut inte.
Bedrövligt. Ja, det här får vi ta tag i.
Ja, just nu är det Brentford som är närmast. Men,
just nu är det Brentford, men jag tycker inte det håller.
Nej, vi får ta upp det här i helgen.
Tillbaks till Körkjöld, tillbaks till Sevilla då. St. Paul är in, ja, de måste ju vända på den här säsongen nu. Det är ju en bedrövlig inledning. Det är 5 poäng på 7 matcher.
Ja, det måste de göra. Så enkelt är det. Och Champions League kan de glömma gå vidare. Det blir ju City, Dortmund som tar det i den gruppen. Nu gäller det bara att säkra Europa League-platsen för att Köpenhamn, vilket de väl ändå borde göra, kan man tycka. Men jag tror att det finns ju inget snack om man ska ta sig vidare från gruppen. Nu är det bara rädda säsongen. Absolut, de kan fortfarande klättra och börja vinna matcher och komma i kapp. Jag tycker truppen i sig faktiskt inte riktigt håller för att ta en topp 4-placering i år. Och det vet jag, det har jag sagt innan säsongen också, att man hade ganska mycket tveksamheter till Sevilla-bygget. Och de tveksamheterna består fortfarande av förklarliga skäl.
Mm. Ja, verkligen. På tal om det, när ryker Diego Simeone? Med tanke på hans insats.
Ja, det, ja, men det man ska säga i Champions League där är ju, vad gör Club Brugge? Ja. Det är ju fan... Ferran Jutkla som de hittade. Vilken lirare. Ja. Det trodde man inte riktigt när han tafflade runt i Barcelona-tröjan där när de inte hade något annat på topp. Vilken succé han har gjort i Belgien. Och vilken succé Club Brugge har gjort i den gruppen.
På tal om att taffla runt i Barcelona-tröjan. Det ryktas om återkomst för Lionel Messi till nästa sommar. Vad säger du om de här ryktena?
Han tafflade väl inte så mycket i Barca-tröjan överlag, får man väl ändå säga.
Nej, det gjorde han inte.
Jag tror det ligger ganska mycket i dem. Jag tror det ligger väldigt mycket i dem. Jag tror att det kanske inte varit lika aktuellt om inte den där Michael Jordan-dokumentären hade kommit till. För jag tror att den har väl gett viss inspiration. The Last Dance. Det blir ju verkligen en sån situation om Messi skulle komma tillbaka nu. Ja. Att han efter då, ja, meningsskiljaktigheter till viss del då med dåvarande klubbledningen, men framförallt på grund av det ekonomiska läget, inte kunde vara kvar. Han gör såna 2 år i PSG där han mest går runt och, ja, han har varit riktigt bra den här säsongen ska vi säga också. Han har ju verkligen steppat upp.
Han får fotboll att se så jävla enkelt ut ibland.
Messi, ja.
Det är liksom så här, ibland så tycker man liksom att det han gör, men det är inte så märkvärdigt. Det är samma sak i PSG nu. Man tycker att, ja, men för fan, ta bollen av honom då. Bara gör något. Men så är det som att, nej, men det är ju Lionel Messi, och det är ju så här han alltid har gjort. Han får det där att se så fruktansvärt enkelt ut. Vi kommer prata med en viss norrman som också har den där faktorn att saker bara ser enkelt ut för honom. Men vi stannar hos Lionel Messi och eventuell återkomst i Barcelona då. Jag menar, när är det presidentval nästa gång?
Det är ofta har alla, Laporta sitter nog ganska säkert där, det tror jag, med tanke på hur den klubben har kommit tillbaka. Nu är det väl lite stormigt där i och med förlusten mot Inter, lite press i Champions League, en Europa League-hymn som lite doft ändå börjar spelas runt Camp Nou där igen, och man undrar, kan det bli så illa så att man hamnar där ännu en säsong genom att inte gå vidare från gruppen? Vi får väl se om de kan vända det här. Det måste de göra sett i satsningen de har gjort, tycker jag. Det är ett minimikrav att ta sig vidare från en Champions League-grupp. Men Messi-fallet, alla pratar ju öppet om att vi vill ha honom tillbaka. Det här ska inte ha varit slutet. Ingenting är bestämt än, men uppgifter från argentinska håll har gjort gällande att det i princip är klart att han går.
Jag tror, alltså, det råder ju ingen tvekan om att Lionel Messi älskar Barcelona. Han älskar den staden, han älskar den klubben. Han har alltid gjort det. Och det är anledningen till att han har varit kvar i alla år, jag menar, trots allt, och burit det här laget så som han ju gjorde de sista åren i Barca-tröjan. Och alla stormar runt omkring och presidenter som raserar liksom ekonomi och så vidare, så var han ju där tills det bara liksom inte gick längre, tills det liksom blev helt omöjligt. Men jag är helt övertygad om att han vill ha sin last dance på Camp Nou, och att han... Jag menar, tänk att få komma tillbaka och vinna Champions League en gång till med den här med Barcelona. Det finns nog inget han hellre vill i sin fotbollskarriär.
Alltså, det är så dramaturgiskt perfekt att han kommer tillbaka. Och där får man ju tro att de kommer lösa det. Sen vet jag inte om, alltså, såklart sportsliga behovet kan man diskutera hur mycket det finns här och nu, men det spelar ingen roll när det kommer till en spelare som Lionel Messi. Och jag tror att utgångstipset här och nu är att han faktiskt kommer tillbaka till sommaren. På fri transfer. Det är inte en övergångssumma som behöver förhandlas. Nej. Allting kommer att ha att göra med Lionel Messis egna vilja. Och jag tror att det ska mycket till för att han ska då tacka ja till att ta pengarna i PSG istället. Jag tror inte det är det som driver honom ändå. Men såklart det har att göra med vad visar det här Barcelona-projektet under den här säsongen. Är Xavi kvar som tränare, eller har han lyckats helt bränna broar och tappa sitt jobb innan? Det tror jag för inte han gör. Men det finns många saker som kan hända fram till sommaren som kan påverka saker. Men här och nu, förutsatt att det inte kommer någon ny ekonomisk smäll som vi inte har räknat med eller annat, så tror jag faktiskt att han kommer tillbaka. Det är känslan i alla fall. Och det är, sen om det blir lyckat och att det blir samma som för Michael Jordan i Bulls, det får vi väl se. Men, ja. Men det, liksom förutsättningarna finns ju där.
Förutsättningarna finns där, absolut. Barcelona har vi pratat om, de gör sin satsning. Ett annat lag som satsar rätt friskt just nu, Chelsea, som man inte riktigt vet alls vart man har. De har fortfarande inte fått in någon sportchef. Michael Edwards var de ute efter, han tackade nej.
Det är väl fortfarande oklart vad han ska göra. Jag tror, mitt stalltips är fortfarande att han kommer göra någonting utanför fotbollen. Även det är många som drar i honom.
Du typ arbetar med PR eller något, eller vadå?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte, han är ju säkert kompetent inom många, många områden. Så det är ju fortfarande, vad heter han? Nu tappar jag namnet. Boehly som styr skutan i Chelsea. Och det verkar som att man har riktat in siktet på Christopher Nkunku i RB Leipzig. Kanske redan till januarifönstret.
Någonting helt irrelevant fakta här som bara noterade någon tweet som flög förbi. Någonsin tänkt på att Nkunku, man har ju alltid tänkt hans namn som Nkunku. Mm. Men det är Nkunku. Det har man inte tänkt på.
Nkunku, ja det är ju två, det, ja, det är en upprepning.
Ja, det är bara en sån. Otroligt onödig detalj, men ja. det var verkligen en sån här. Men
verkligen.
Om vi pratar om hans fotbollsmässiga egenskaper, ja, och inte hans namn, så är det ju så att han har ju fortsatt ösa in mål i Leipzig nu. Ja. Det var jättemycket snack om honom i somras, men då gick ju Leipzig tidigt ut, lyckades förlänga hans kontrakt och då med en utköpsklausul på 60 miljoner euro. Det vill säga, kom hit, du får välja vilken klubb du vill gå till när det är dags. Lite så är det ju, den klausulen sägs. Ungefär som Haaland fick i Dortmund. Ja. Den klausulen. Chelsea vill ju då hinna före alla andra och försöka göra klart det här redan nu och verkar faktiskt vara på ganska god väg att lyckas med det. De ska ju ha haft en hemlig medicinsk undersökning tidigare med honom och han ska vara, ja, principiellt överens med Chelsea om ett pre-contract för att då ansluta till klubben under sommaren. Chelsea förhandlar ju samtidigt med Leipzig här nu också om att kanske inte betala klausulen utan betala en annan summa för att få igenom den här övergången. Om det så är att man vill betala mer för att få honom i vinter eller om det är att man bara vill betala mindre eller vad det återstår att se. Men de vill i alla fall förhandla fram ett avtal, göra klart det här så fort som möjligt innan de får konkurrens från andra. Nkunku själv verkar vara väldigt öppen för att gå till just Chelsea. Och det är väl en jättebra värvning för dem med tanke på att, ja, han har ju visat vilka enorma kvaliteter han har. En ganska unik spelartyp på sättet han har ju skolats om på något sätt från mittfältare till anfallare och är någon sorts hybridposition där mitt emellan där han bara oavsett vad öser in mål. Så att en supervärvning av Chelsea om de får igenom den.
Ja, och då har ju ändå Chelsea börjat göra lite mål nu. Åtminstone i Champions League mot Milan i veckan.
Viktig insats av dem där, viktigt liksom.
Ja, viktigt för typ Pierre-Emerick Aubameyang att sätta den där bollen till exempel.
Reece James avslut var inte dåligt.
Nej, det var det inte. Han kan ju det där. Det har vi
sett
förut.
Det kan han. Det kan han.
Onekligen. Nej, men Nkunku är ju jättespännande. Det har ju pratats mycket om PSG såklart. De har varit där och visat visst intresse. Som sagt, till exempel om en Messi försvinner till nästa sommar, det finns andra spelare, det är ju liksom Mbappé som man ska bygga det här anfallet runt. Det är väl inte omöjligt att en Nkunku skulle kunna komplettera Mbappé ganska bra.
Han har ju flörtat med PSG för också.
Han är ju, det är en PSG-produkt. Han säger ju att han aktivt håller på klubben. Han är ju liksom en PSG-kille. Och att det är på något sätt hans dröm att få spela PSG igen. Så vi får väl se här vad som händer om han får några indikationer från PSG att de kanske kan vara intresserade till nästa sommar. Då tror jag att han kommer vara kvar i Leipzig och vänta in dem, eller om Chelsea kan locka honom redan nu i vinter om PSG eventuellt har något annat planerat framöver. Vi får väl se.
Det har varit väldigt spännande att se hur Potter skulle använda honom. Mm. Alltså i och med hans mångsidighet också, vilken del av banan skulle du sätta honom i och vilken formation
och hur,
skulle du...
hur ska man då formera honom tillsammans med Kai Havertz till exempel?
Tror du inte att förut blir lite att Kai Havertz förpassas till en form av avbytarbänk om
det känns ju nästan som att det blir svårt att spela dem. De tar ju upp ungefär samma ytor, tänker jag.
Han passar egentligen bättre i det gamla Chelsea-systemet. Alltså när du hade den här alltså när det inte var liksom renodlade yttrade fram utan två sorts offensiva mittfältare bakom en striker. Men då är det Mason Mount ska in i ekvationen såklart.
Verkligen.
Det ska in Raheem Sterling i ekvationen som väl kanske dock har kunnat agera för någon sorts wingbacks-hybrid också under.
Alltså Potter är ju en väldigt, väldigt skicklig taktiker som är bra på att få ihop just den här typen av spelare. I många liksom sådana där mittemellan positioner det kanske verkar som att man börjar på som en wingback position med att man rör sig väldigt mycket in och hotar i half spaces som man kallar det. Det har de varit väldigt, väldigt effektiva på i Brighton sen Potter kom dit, och där använder man ju mycket av den här typen av, ja, men Trossard-spelare, vi pratar lite mer om Trossard här, och eventuellt Chelsea.
Nej, kopplas de samman? Ja, vad oväntat.
Vi kan väl gå dit då, ja. Därför att det är också ett namn som nämns såklart. Det är en spelare som Graham Potter tycker väldigt mycket om, som man har fått ut väldigt mycket av i Brighton och som ju har gjort succé den här säsongen. Hattrick nu förra helgen på Anfield, det är inte fyskan.
Nej, det är ju ett annat namn som kopplas till Liverpool, som, eller Liverpool, till Chelsea som sagt. Sen hur konkret det är och så vidare är väl svårt att säga här och nu. Han har fått frågor och svara med ganska, ja, alltså stereotypiska sättet på att jag smickrar med stort intresse och betyder man gjort något bra och så vidare, men jag är nöjd i, ja, och så vidare. Så där ska vi nog sitta ganska lugnt än, men samtidigt Trossards egenskaper, med tanke på att man kan använda sig i olika positioner, en finurlig, smart spelare med många, många goda egenskaper, så han skulle absolut kunna fylla en roll i Chelsea, tror jag. Men sen är också frågan, vilka blir kvar, vilka ska bort, hur kommer den här säsongen fortlöpa, är också frågan. Vi är väldigt tidigt in på den fortfarande, det är väldigt svårt att ta fingret på exakta behoven som Chelsea kommer ha. Vi ska väl avvakta, jag vet inte om det har kommit något besked kring Wesley Fofanas skada här nu heller än. Det såg ju inte bra ut i alla fall igår när han linkade av otroligt tråkiga scener. Får hoppas att det inte är så allvarligt som det verkade, utan att veta om det har kommit något besked här nu då i sittande stund. Men det är svårt att sätta, alltså, det är ju mycket, det är ju väldigt liksom höftskjutande från Chelsea överlag just nu. Man vet inte riktigt var de siktar, man vet inte vem som tar besluten riktigt heller, i och med som du sa att de inte har någon sportchef på plats. Är det Todd Bowley som pekar lite överallt och säger han ska vi ha, eller är det Potter som är redan ute och börjar sondera terrängen? Jag har svårt att se att Potter redan nu skulle börja identifiera nyförvärv, med tanke på att han nog säkert vill ha en bild av den trupp han har till förfogande först, vilket jag inte tror han har fått till fullo än. Det är väldigt svårt att se att han skulle ha fått den i alla fall. Sen har du ju Rafa Leao-ryktet som fortfarande ligger där, och det är ju inte så konstigt med tanke på hur bra Rafa Leao är. Och kontraktslaget med Milan vill förlänga Leao, kan dock fortfarande vara av intresse. Tottenham sägs också vara inblandade i jakten på Leao nu, men det är väldigt mycket som är oklart med Chelsea, vilket gör att de är väldigt intressanta att följa här och nu, för att man inte riktigt vet vad som ska hända. Men det kanske mest konkret ovissa är väl en Golo Kantés situation och innermittfältssituationen, tycker jag egentligen. För där tycker jag att någonting behöver göras, om det så är att förlänga ett kontrakt eller värva någonting nytt.
Ja, och som sagt, det såg inget vidare ut. Jag hade faktiskt glömt det där med Fofana. Det såg faktiskt ganska illa ut, och han såg ju själv ut som att han kände att någonting gick sönder i det där knät. Hoppade på kryckor ut från arenan senare på kvällen. Det har inte kommit några besked vad jag kunde se nu, men någonting är trasigt i det där knät. Är det bara typ en menisk eller något sånt där, ja, men då är det inte så långt borta. Men det kan ju också vara, det kan ju vara resten av säsongen. Det kan ju vara ett korsband liksom.
När man säger bara en menisk, så vet man att det känns illa i alla fall.
Ja, nej, men han kommer vara borta en stund, och då kanske det är en mittback igen då som man kommer behöva jaga i januari, och det kommer ju såklart gå ut över allt annat. De är redan lite tunna på mittbacken, kan jag tycka.
Här och nu?
Ja, tunna och tunna, men det
alltså, om de har tänkt att spela en fyrback så är de ju inte det.
Nej, men det är ju också vart, om man vill spela typ Reece James och Aspilicueta och sådär.
Aspi går nog mer som en, skulle funka som en mittback i en fyrback, tycker jag, men jag vet inte heller. Ja, lite då, men Koulibaly, Thiago Silva.
Jo, det är ju de två.
Chalobah. Okej,
ja, det är lite tunt, ja. Kan jag tycka. Sen Thiago Silva, om man ska fortsätta ta med hans sådär, så kommer han ju också få problem.
Beror på vilket lag du gör det för, vilken situation. Det har vi sett under den här Champions League-omgången, att det inte är så här, det är inte konsekvent. Det är inte som att det är något lag som förfördelas något håll, men det är inte konsekvent i alla fall.
Nej, det är inte. Hur som helst, vi lämnar Chelsea där, för det kommer hända grejer i Chelsea i januari, det tror jag vi kan vara rätt säkra på, för att ja, de har fått in en ägare nu som skjuter ganska hejvilt och är beredd att spendera pengar.
Borde nämna Kanté först där också. Det kommer jag från Daily Mail om att de är, ja, källan är väl inte det mest pålitliga alltid kanske, men i alla fall att de inte helt...
Beror på vem som har skrivit kan man väl säga.
Ja, så är
ibland
det ju,
har de, ibland har de faktiskt stenkoll.
Ja, nej, men de är ju, verkar ju inte vara helt överens om kontraktslängden. Nej. För Kanté har ju sett vad en viss Koulibaly, jämnårig med honom, fick i kontrakt här nu när han skrev på för Chelsea, det vill säga 4 år långt kontrakt. Mm. Kanté vill av förklarliga skäl ha något liknande om man ska förlänga. Men med skadehistoriken i åtanke och allt så vill ju Chelsea inte alls erbjuda ett så pass långt kontrakt. Nej. Hans kontrakt som är nu går ut i sommaren. Intresse för N'Golo Kanté, ja, det finns alltid. Ja. Så där ska vi inte utesluta någon form av aktivitet. Kanske till och med januarifönstret om man vill casha in. Men då måste du ju ha en ersättare som kommer in på plats också.
Ja, nej, men så är det. Och Kanté, vi vet ju vad han kan. Och vi har ju också sett skillnaden på Chelsea när han har spelat och han inte har spelat den här säsongen. Det är ju ett geni på fotbollsplanen.
Han är ju fortfarande väldigt bra, när han är frisk.
När han är frisk och när han är hel och när han har liksom ben för att springa, då är han, som sagt, han är ett geni. Kan vi inte bara prata lite grann om Haaland?
Det ska vi absolut göra, tycker jag.
Det är ju liksom det han gör just nu, det han har gjort i inledningen på den här säsongen, saknar ju motstycke. Och det är lite grann som när man är på tv-spel och man har spelat fram till en viss punkt. Och det här är mitt rekord och det är så här långt jag har tagit. Så när man bara fortsätter förbi det och man har ingen aning om hur långt det här ska. Det är lite där jag känner att vi befinner oss med Haaland. Tycker man vill om Manchester City eller vad som helst, så är det ju på något sätt bara fascinerande att se hur långt kan det gå. Hur många mål kan han göra? Hur kan det här laget liksom förändras? Det är som att han spelar fotboll och det är som att han spelar anfallsspel på en ny nivå.
Alltså, eller han har en ny nivå av att stå på rätt plats vid rätt tidpunkt på ett sätt som man aldrig har sett. Alltså,
för men det är det också.
Ja, det är ju det som är det främsta som är anmärkningsvärt. Det är ju statistiken. Ja. Det är ju hur många mål han faktiskt gör. Att han står på rätt plats hela tiden. Han petar in bollarna hela tiden.
Ja, men han kan ju ha ett hattrick och ha rört bollen 5 gånger på en match.
Exakt. Och man tänker ju så här att, ja, absolut. Vi har haft många så kallade så här, foxes in the boxes liksom genom åren. Tänker så här, rodfanister, Roy-typer som man visste att så fort bollen hamnar hos dem så smällde det i nätet. Men bollen hamnar ju också hos Haaland så pass ofta att det blir hattrick i varannan match på ett sätt som man aldrig har sett maken till.
Det är ju verkligen inte bara den typen av mål. Det är
ju, nej, han gör ju annat också, absolut.
Han gör väldigt mycket. Han gjorde 2 jättefina assist i helgen dessutom. Men också det här ska vi vara riktigt ärliga, hans främsta styrka är ju egentligen omställningsspel och djupledsspel. Det är det som är så sjukt.
Att och det han är knappt liksom att visa.
Nej, han är liksom så här, en Van Nistelrooy och en Van Persie liksom kombinerat på något sätt. Det är ju, han är så fascinerande som fotbollsspelare och dessutom stor som ett jävla hus och ingen kan liksom flytta på honom. Han är dessutom en Van Dijk i det att han hela tiden ser ut att vara ett halvt nummer större än alla han möter. Det är liksom, det är så fascinerande att se honom spela fotboll just nu. In, gör 2 mål mot Visslingen, mot Köpenhamn. De hade ju ingenting att sätta upp mot den här matchen i veckan, men det är så fascinerande.
Ja, Köpenhamn-målvakten har väl tydligen sagt det, Jack Grealish där i samband med något av målen, bara sagt det, han är inte mänsklig kille liksom. Vad är det här? Det är inte normalt.
Nej, det är inte normalt.
Och Grealish har sagt det är inte normalt. Det är liksom helt sanslöst det som pågår just nu, hur han bara kastar in mål på skoj som man gör. Det är så otroligt befriande att se också att han gör det i en Premier League-miljö, tycker jag. Att det tar det både... Ja, både visar att det liksom tar koll på myter om att Premier League kommer vara så otroligt mycket svårare att ösa in mål i om det är tillräckligt bra. Men det också höjer, då får man förståelsen för vad faktiskt Ronaldo och Messi gjorde när de gjorde de där målen de gjorde. När de var som allra bäst i La Liga. För det var också alldeles, alldeles makalöst. Det var ju något sånt här de sysslade med. Bara att vi inte har sett det i Premier League tidigare. Men jag är helt övertygad om att Lionel Messi hade kunnat göra det där i Premier League om han var på den tiden. Det är en annan historia.
Ja, men det tror jag också.
Det är ju helt precis, men det finns ju alltid. Would he do it on a cold night in Brentford? Men i Haalands fall då, där anledningen till att vi tar upp honom i den här podden är givetvis för att i princip sen han skrev på för Manchester City så har det pratats Real Madrid, Real Madrid och Real Madrid. Och det är ju då för att det ska finnas en så kallad utköpsklausul. även i Haalands nya City-kontrakt. Det här har rapporterats från alla möjliga håll, både säkra och mindre säkra källor, att den här klausulen ska ligga på närmare 2 miljarder kronor i dagens växelkurs. Den ska aktiveras sommaren 2024, det vill säga 2 år in på kontraktet. Exakt samma sak som det var i Borussia Dortmund när då 60 miljoner euro-klausulen tickade in och City slog till. Och den här klausulen ska då vara en så kallad Real Madrid-klausul. Det vill säga han vill ha en dörr öppen för att kunna gå till Real Madrid om 2 år. Lagom när Karim Benzemas nypåskrivna 1-årskontrakt. Förutsatt att det blir klart också. Det verkar bara vara formalia som återstår innan den förlängningen blir officiell. Han har ju utgående just nu, men lär vara kvar till 2024. Att du har en naturligt skifte där då. Madrid-tidningen AS har ju skrivit det också, att Madrids plan ligger i att ta Cancelo som ny högerback nästa sommar, Haaland som ny anfallare sommaren efter. Får se hur mycket det ligger i det. Guardiola var ju ute här nu och sa att nej, det finns ingen Madrid-klausul eller någon klausul för någon annan klubb och så vidare för Haaland. Absolut, inte nu. Men som sagt, och även om det skulle finnas en 2024-klausul hade ju aldrig Guardiola gått ut och sagt att jo, men det finns. För då kommer allting handla om något helt annat än det Haaland gör på planen i all rapportering framöver. Nu kan man fokusera på det han gör på planen, vilket vi ska göra också, för det är alldeles fantastiskt att se det han åstadkommer just nu. Men som sagt, jag tror att han, och det här har jag sagt som famous last words förut angående en viss Kylian Mbappé. För då har jag suttit i den här podden och sagt i 3 år innan det inte blev fallet att Kylian Mbappé kommer spela i Real Madrid. Nu vågar jag gå ut och säga Erling Braut Haaland kommer att spela i Real Madrid förr eller senare. Om det blir 2024 eller om det blir senare än så återstår att se, men jag tror att han har det som en sorts målbild att ta sig dit någon dag. Just nu tror jag inte han bryr sig överhuvudtaget om det dock. Just nu fokuserar han bara på att kasta in mål för City och vinna allt han kan där. Men,
vilket han kommer göra.
Ja, men klausulen, den tror jag ändå finns. Som sagt, det är tillräckligt många trovärdiga uppgifter som jag gällande att den faktiskt existerar.
Och sen så vill ju du det. Såklart. Väldigt, väldigt, väldigt mycket.
Man vill, ja, men jag vill ha de stjärnorna i... Så La Liga är stjärnfattigt idag. Mm. Att få tillbaka... Till att börja med att få tillbaka Messi till Barcelona hade varit jättebra för ligan som helhet. Att få Haaland eller Mbappé till Madrid hade också varit jättebra för ligan som helhet. Man behöver affischnamnen. Det råder ingen tvekan om den saken, för att se om man vill om Karim Benzema må vara en kommande Ballon d'Or-vinnare, men det är ju inte ett affischnamn som drar intäkter. Jag noterade när jag var i Spanien också att i deras officiella La Liga-reklam, när man följer ligasändningarna, så har de 4 bilder på spelare. Pedri var en av dem och så var det några till. En av dem var Samu Castillejo i Valencia, och då vet man, då är det illa ställt. Det var väldigt underlig värdering där, den som gjorde den grafiken.
Ja.
Nej, de behöver affischnamn kanske. Jag vet inte ens varför en Valencia-supporter skulle sätta Samu Castillejo där, men oavsett. Vet det, sidospår där. Men de behöver stjärnnamn till den ligan, tycker jag, överlag. Och Haaland hade ju varit väldigt spännande att se den miljön. Nu är det mer spännande att se hur många mål han gör den här säsongen i City. Det är ju det enda dock.
Ja, det är verkligen det. Ett lag som vi inte pratade så jättemycket om i somras, som har börjat den här säsongen otroligt svagt. Vann visserligen matchen mot Glasgow Rangers i veckan, men det var igen en ganska sådär 2+ insats utav Liverpool som eventuellt då kommer behöva förstärka redan i januari för att inte missa en fjärde plats. Det är ju så illa det har inlett den här säsongen, att man är ganska långt ifrån de platserna nu. Det är visserligen inte jättemånga poäng upp från där man ligger, men någonting måste hända med spelet framförallt då. När stjärnor som Van Dijk och Mohamed Salah och så vidare inte levererar, då börjar det se lite tunt ut. Eventuellt då så behöver det värvas någonting till mittfältet. Det är framförallt där de stora frågetecknen finns. Jamal Musiala är ett namn som nämns, som eventuellt skulle kunna vara aktuellt redan i januari, förutsatt då att FSG öppnar plånboken, vilket de verkar mindre och mindre villiga att göra.
Jag har väldigt svårt att se Jamal Musiala själv vilja flytta från Bayern München redan i januari. Mm. Jag har väldigt svårt att se Bayern München överhuvudtaget ens lyssna på bud.
Känner att det skulle vara så jävla dyrt så att det...
Jo, alltså en miljard räcker inte om du ska få honom i vinter. Alltså, vet jag inte vad Bayern sysslar med. De har en guldklimp utan dess like som de har fått tag i där. De har inga som helst intentioner av att sälja honom. De tänker inte ens på att sälja honom. De tror inte Musiala själv ens tänker på att flytta än. Däremot så att Liverpool är intresserade av honom är helt uppenbart. Men det är även många andra klubbar. Och han har kopplat samman med Liverpool just på grund av det. Jag ser inte som otänkbart att Musiala skulle hamna i Premier League förr eller senare. Jag tror till och med dock att kommande sommar är för tidigt för att börja prata om det. Utan tror jag ännu längre fram i tiden. Beroende såklart på vad som sker och vad det finns för möjligheter och hur mycket pengar folk är villiga att lägga. Mm. Men nej, Musiala nu blir väldigt svårt. Jag tror väl att i Liverpools fall också. Prioritet är ju fortfarande Jude Bellingham. Det är ju det som är drömvärvningen. Det som är lite oroväckande för Liverpools del där är väl att även andra klubbar har väldigt tydliga ögon på Jude Bellingham nu. Chelsea är intresserade som vi pratade om förut. Manchester City vill väl säkert också vara med där. Manchester United vill vara med där. Real Madrid vill vara med där. Bayern München har väl sagt att nej, det är inte aktuellt för oss just nu med vår mittfältsuppsättning, så att de kan väl stryka. PSG verkar ju bara värva mittfältare nu för tiden, så vi kan väl lägga in dem i ekvationen också. Barcelona kanske får något ryck, vem vet. Det är många klubbar som vill ha Jude Bellingham i alla fall. Sen är det ju, det är i Liverpool jag ser den absolut. Alltså i Liverpool som mest behöver honom. Det är i Liverpool som man skulle ha den allra tydligast passande rollen i det här mittfältet. Jag tycker han är som klippt och skuren för att gå in på det här tremanna mittfältet. Mm. Det är den perfekta värvningen för Liverpool på alla sätt och vis, och det står jag fast vid. Såklart, klubbar som Chelsea och City skulle må jättebra att få in honom. Real Madrid skulle må jättebra att få in honom, vill jag ändå hävda. Ja.
Men det är ju trots allt så att det har redan börjat knorras lite grann. Det har börjat komma lite uppgifter om att Liverpools ägare då och finansiärer är lite bekymrade över att det här nog blir lite dyrare än vad de hade tänkt sig.
Ja,
och då förstår jag inte riktigt hur man tror att man ska ha råd med Musiala, som kommer bli lika dyr i sådana fall.
Men Farmers League, du vet, det är bara att välja och vraka så länge inte alla andra klubbar är ute efter dem. Tänker väl de? Ja, alltså förstå ironin här, alla som lyssnar, snälla. Ja.
Nej, det är lite oroväckande att det har börjat komma sådana där uppgifter redan nu då. Det som har rapporterats och det som sagts mer eller mindre uttryckligen under hela den här sommaren är det. Ja, nu lånade man till slut in Arthur från Juventus, men det kom ingen stor mittfältsvärvning. Tchouameni var man intresserad av, man var och la ett bud, man hade räknat hem den till och med. Man trodde att man skulle kunna värva Tchouameni. Där dök Real Madrid upp, nej, då blev det ingenting. Okej, då sitter vi i båten tills vi löser Jude Bellingham nästa sommar. Nu börjar de här, det här självförtroendet svikta lite grann, vad man kan utläsa från rapporteringen i Liverpool. Jag är inte så säker på att man kommer göra det som krävs i slutändan. Vi får se. Jag har varit helt säker på att det här i stort sett ska vara klart. Att man mer eller mindre haft en muntlig över, vilket jag också tror att man har. Jag tror att, eller jag vet att Jürgen Klopp och Jude Bellingham har pratat med varandra. Det har, och Jude Bellingham har dessutom varit ganska öppen med att han har varit intresserad av att gå till Liverpool. Nu undrar jag ifall det blir så, för att kommer Real Madrid in, kommer Chelsea in och erbjuder högre pengar, ja. Varför skulle Dortmund sälja till ett lägre bud, och varför skulle Bellingham inte vilja spela för någon av de klubbarna om projektet finns? Jag menar, nu har Graham Potter kommit in till Chelsea, jag tror att det är en tränare som definitivt kan övertyga en ung spelare om att här finns en spännande framtid för dig. Real Madrid är Real Madrid, som sagt, det finns andra klubbar också.
Det är väldigt oroväckande, för det är lite känslan av ett början på ett slut för FSG om man efter den sommar man har gjort då faktiskt inte skulle vara redo att gå hela vägen i Bellingham-affären. Nu tycker jag att man ska inte liksom beskylla klubbar eller tycka att de är fel på att de inte vill kasta miljarder på en ung talang kanske, men samtidigt så i det här fallet utifrån sportliga perspektivet, det är en spelare som är klippt och skuren för Liverpool. Om du har haft den approachen, du har haft den här sommaren, ja, då måste du nästan se till att lösa någonting efter det. Du kan inte ha gjort en sån sommar som de har gjort utan att ha en plan bakom som du fullföljer. Sen är frågan, har Darwin Nunez-värvningen gett vissa kalla fötter när man spenderar mer än vad man brukar göra på en spelare på så vis, som inte kanske än har levererat. Vi ska ge Darwin Núñez mycket mer tid än vad vi har gjort hittills.
Han har spelat typ 5 matcher med klubben. Så att,
jo, exakt. Så det, därav just ge honom mer tid.
Ja.
Men samtidigt, vem vet om det är sådana saker som också får dem att fundera över vad, hur mycket man vågar lägga på en spelare. Men det ska ju inte heller vara någonting som styr. Det blir väldigt spännande att se om det du säger stämmer. Så är jag väldigt orolig för Liverpool framöver om de verkligen inte vågar, när det är en spelare som passar så perfekt för dem som de gör.
Mm.
Nu har de istället tagit in en spelare på paniklån som det går att diskutera huruvida det är han eller Jay Spearing som ska gå först ur 23-laget. Så att det... Ja.
Ja, det, och jag kan säga så här, så mycket som det knakar i fogarna just nu runt FSG och supporterbasen. Där har man haft ganska mycket liksom, förtroende och mycket tålamod. De sportsliga resultaten har ju funnits där. Och man har ju sett på planen. Men bara förra säsongen var man uppe och var 2 matcher ifrån. Med 2 matcher kvar av säsongen hade man fortfarande alla titlar kvar att vinna som man ställt upp i början av säsongen. Så att det var ju en fenomenal säsong på väldigt många sätt. Och ett lag som spelade fantastisk fotboll. Ja, men det är klart att när resultaten finns, när spelet finns, då har man det här tålamodet. Nu har inte resultaten varit där, och vi ser ju såklart att investeringarna i truppen ligger efter, och det är någonting som vi inte har sett tidigare. Där har man varit väldigt tidigt ute hela tiden, man har hittat de här fynden, man har fyllt på. Man kommer ihåg när man värvade in en Mohamed Salah, och det kom in en Fabinho, och det kom in en Alisson, och det gjorde så här liksom, man byggde på det här laget hela tiden och växlade ut, och hela tiden såg man en förbättring. Sen kom liksom Diogo Jota in från ingenstans, och han bidrog, och det fortsatte Luis Diaz i förra vintern. Ja, men det såg bra ut, man fortsatte med den här modellen. Nu kom det ingenting i somras, spelarna blir äldre, det ser lite trött ut, man har inte riktigt, ja, men det känns inte som riktigt man är on top of things längre.
Sen är det ju att Tchouameni inte hamnar i Liverpool är ju en stor del av oflyt. Att Liverpool har ju också Kylian Mbappé att skylla här. För att Real Madrid hade aldrig haft de pengarna att lägga på Tchouameni om de hade fått Mbappé och behövt betala den miljard bonusen till honom för att han skulle skriva på ett kontrakt. Det var ju i och med att de pengarna blev frigjorda som man bara sa, nu ska vi ha Tchouameni, boom, går in och plockar honom. Han ville spela det för Real Madrid. Men om inte det hade varit aktuellt, då var ju Liverpool absolut ett alternativ. Och vi har alla sett hur bra han faktiskt är under början av den här säsongen när man plockar bort världens bästa defensiva mittfältare som hamnar på bänken bakom McTominay i United istället. Samtidigt som Tchouameni, 22 år gammal, går omkring och spelar som att han aldrig gjort något annat än att starta för Real Madrid. Det är otroligt imponerande hur jämn han har varit och hur bra han har varit när han har kommit in där. Men det är ju så att det är otur för Liverpool, och alltså marginalerna är inte på rätt sida i silly djungeln för Klopps mannar, därför att det hade varit en spelare som hade gjort skillnad för Liverpool.
Mm. Tillbaks till Barcelona och Atletico Madrid som vi nämnde tidigare här. Det rör sig om Antoine Griezmann. Man är nu överens om vad som ska hända med den sprattliga fransmannen.
Alltså det här är ju otroligt underhållande historia. Bara det faktumet att Atletico nu under början av säsongen spelat honom mindre än 30 minuter per match, förutom i derbyt, för den här klausulen då, som innebär att efter, han är ju inne på sitt andra säsongslån i Atletico. Efter den här säsongen så triggar en utköpsklausul på 40 miljoner euro in, men denna klausul går bara förutsatt att han spelar mer än 30 minuter i ett visst antal matcher, och därav att Griezmann har konsekvent bytts in ungefär i minut 61, 62 och 63 där någonstans i varje match. Det är helt sanslöst egentligen att man är i en sån ekonomisk knipa, så snåla som man är i Atletico just nu, att man då medvetet gör laget sportligt sämre för att man inte har råd att betala de extra pengarna som krävs. För att Griezmann är tillräckligt bra för att starta varje match i Atletico. Han har varit kanonbra för dem. Men man fick väl en viss indikator på att det kan vara på väg att lösa sig i och med att han startade mot Klubb Brygge. Måste vara att de förlorar en match ändå i veckan. Och det kommer ju trovärdiga uppgifter från Spanien om att Barça och Atletico nu ska vara överens om en övergångssumma på ungefär 20 miljoner euro plus bonusar. Ungefär hälften då. Drygt hälften av klausulen. Barcelona förstår...
Riktigt fattiga klubbar.
Ja, men Barcelona förstår att okej, Atletico är seriösa. De kommer att se till att vi får tillbaka den här spelaren.
Ja.
Och det vill absolut inte Barcelona ha.
Nej.
Så att de hamnar i en situation att okej, tar man 20 miljoner och säkrar att aldrig behöva se skymten av Griezmann igen eller riskerar man att man får tillbaka honom utan att veta vad man ska göra med honom för att Atletico vägrar betala 40 miljoner. Nej, då kommer man överens om 20. Griezmann ska ju själv ha pushat för att han vill få klarhet i det. Det kan man förstå, stackaren. Inför
alltså, hans karriär de här senaste åren har ju varit helt...
I det här fallet tycker jag att det är genuint synd om honom. I det här fallet med Atletico tycker jag att det är genuint synd om honom hamnar i en sån trassel situation. Det tycker jag faktiskt inte han är värd på så vis. Och jag tycker att mycket av den skit han fick i Barcelona, absolut, det är en floppvärvning monumental på alla sätt och vis. Men i vissa matcher så dålig var han inte. Han gjorde ganska mycket bra för Barcelona också under de få åren när han spelade där. Men i sammantaget då, om man då räknar ihop alla år, så är det ju så att Atletico Madrid har av hela den här soppan fått 130 miljoner euro i övergångssumma som de fick då när de sålde honom till Barcelona, plus att man har fått tillbaka Antoine Griezmann. Barcelona har fått 20 miljoner euro plus bonusar samt två mediokra säsonger. Snyggt Atletico Madrid, får man väl säga, över hur de har agerat där. Det är lite liksom blåsningsnivån på Inter och Lukaku. Det är nästan på samma nivå, inte riktigt samma nivå, men i alla fall nära in på. Trots allt så fick Barcelona ändå viss glädje av Griezmann, som ändå avgjorde lite cupmatcher och gjorde lite mål stundtals, men överlag bara kändes felplacerad överlag i det här laget. Skönt att de är överens då, då spelar det inte någon roll hur många matcher och minuter han spelar, utan då är det 20 miljoner punkt, permanent övergång, kontrakt i 2026. Så det är väl skönt för Antoine Griezmann själv inför VM:et som stundar i alla fall.
Precis, fan, han har hunnit bli 31, Griezmann. Fan, tiden går.
Så är det.
Vi tar oss tillbaka till Tyskland, där en viss Xabi Alonso har tagit över Bayer Leverkusen.
Vilken chansning det här är.
Ja, men det är ju fantastiskt. Fan, alltså, det finns ju inte kan inte finnas en människa på jorden som inte unnar Xabi Alonso en framgångsrik tränarkarriär. Man tycker ju så, alltså,
det man tycker
det,
om honom,
det,
ja.
Det kanske det gör, men det finns ju liksom någonting med honom som är så otroligt sympatiskt och älskvärt. Hur mycket man än hatar liksom Real Madrid eller Bayern München eller Liverpool. Eller, ja.
Vi har ju pratat om det någon gång. Jag har för mig att jag i den här podden har sagt någonting att Xabi Alonso har egentligen den perfekta karriären. Han har behållit banden till sin moderklubb. Där han också slog igenom i Real Sociedad. Han har vunnit det mesta som går, vunnit allt som går att vinna.
Ja.
Han har spelat för tre av världens mest klassiska, alltså förtroendeingivande, respektabla klubbar i form av Liverpool, Real Madrid och Bayern München.
Och han har inte bränt en enda bro på vägen.
Han har inte bränt en enda bro. Han har varit konstant välklädd. alltså han har den ultimata karriären på det. Ja, det var väl att han var ju avstängd i finalen där för Madrid i Lissabon, men då så tog han ju rubriker ändå på hur han agerade på sidlinjen och hur inne han var i matchen. Men Xabi Alonso har på något sätt den perfekta karriären, kommer tillbaka till moderklubben, till Real Sociedad, till Sanse B-laget där då, som man både tar upp i segundan men också sen efter åker ur segundan med. Och sen nu så får han alltså sitt första A-lagstränarjobb i, ja, en tysk Champions League-klubb. Jag tycker Xabi Alonso har visat väldigt intressanta tendenser som tränare. Jag har förespråkat tidigare, tycker att han borde få chansen som alltså första tränare i Real Sociedad, med tanke på att jag tycker att Alguacils projekt har tagit stopp lite, att de inte har nått nästa höjd som man har väntat på. Och det har jag förespråkat ett tag. Men nu hamnar alltså Alonso i Leverkusen istället, och det ska bli jättespännande att se vad han kan göra där. Men som sagt, det är ändå en chansning sett till att det är hans första A-lagsjobb. Som vi pratade om. Men det är Xabi Alonso. Jag är helt övertygad om att han kommer göra det relativt bra också. För att det är tränarmaterial. Det kunde man se på det han gjorde med B-laget också i Real Sociedad.
Ja, men han är djupt fascinerande. Det är någonting med att det finns någon slags klass i allting han tar sig för.
Liksom. Ja, nej, men det, som sagt, perfekta karriären. Ja. Någon får gärna liksom lyfta en karriär som bara just Setti då, alltså absolut, man kan säga att one club men skulle kunna ha den perfekta karriären också om man vill vara så romantisk. Men utifrån klubbvalen, respekten han har kvar i klubbarna som han har varit i, alltihopa, jag har svårt att hitta en karriär som är bättre, men kom gärna med förslag på någon om det är någon som ni kommer på. Men vad säger de inne på kommentarsfälten? Säger de någonting?
Du, då måste jag öppna upp en flik här. Vi kastar oss över till, vi ska svara på frågor från kommentarsfälten, absolut. Men vi tar oss till PSG som inte gett upp på Milan Skriniar. Nu gick det en sån här ilning längs med ryggraden på Babylon här när vi nämnde det här ryktet.
Jag tror ni väl.
Men Inter vill ju gärna ha kvar honom, försöker förlänga det där kontraktet. Frågan är om det går.
Apropå Babylon, var en ganska rolig kommentar när jag såg på Twitter här nyligen om, det var ju Inter som ju vann mot Barcelona i Champions League, och Xavi var ju arg där och menade på, sa väl lite där bara, för han var ju väldigt besviken på en straff som de inte fick i slutet av den matchen, som de borde fått ska väl också sägas, det var ju ganska tydlig hand på Denzel Dumfries, men där Xavi, ja, inte helt seriöst kanske anklagade Inter för att typ köpt domaren, och Babylon konstaterar att han missat att Inter är ju bankar, vi har inga pengar att köpa domare för. Och ur det här perspektivet så är det väl så att, ja, om det Skriniar är ju en svår situation på att han kan lämna gratis i sommar. Men samtidigt, det som talar för Inters del, det är ju att Skriniar själv verkar inte ha något intresse av att lämna Inter. Han har en kaptensbindel på armen han haft, och han har varit alldeles, alldeles strålande och trivs jättebra i klubben.
Ja, just.
Och det talar väl för att man löser en kontraktsförlängning. Men det gäller att man inte håller på och petar, är allt för jobbiga i de där förhandlingarna, och då kanske får ge lite bättre kontrakt än vad du hade planerat att göra. Men se bara till och säkra det här innan han börjar komma på andra tankar.
Ja, för
och skriver på för PSG istället. Det är en så pass viktig spelare att bara säkra det. Annars skulle de ha cashat in i somras.
Ja, men annars så dyker ju PSG upp där och värvar honom.
Ja, som sagt, nu har vi en spelare som verkligen vill vara kvar i Inter, som har Inter hjärta, som betyder hur mycket som helst för dem, som de har tackat nej till stora bud på under den här sommaren. Om de har tackat nej till de buden, då måste de se till att säkra det här kontraktet. Det är det enda som ska vara prioriterat i Interledningen just nu.
Nu kan vi kasta in ett par frågor då från YouTube så länge. Här är en intressant. Johannes Samuelsson skriver: är Salah ett problem för Liverpool på ett liknande sätt som Özil och Aubameyang var för Arsenal? Och man kan säga så här, det är han inte än, men han skulle kunna bli. Han skulle kunna bli. Han sitter på en väldigt hög lön. Han är ingen ungdom.
Men han måste ju bli riktigt, riktigt dålig då. Och det tycker inte jag. Alltså, han har ju varit dålig ur Salah-mått.
Ja,
det är väldigt viktig poäng att ha här. Man kritiserar Mohamed Salah mycket för vad han har spelat med säsongen, men vi sätter ju honom på en pedestal då som är väldigt hög. Att vi förväntar oss ofantligt mycket av Mohamed Salah. Så dålig har han inte varit att vi pratar om att han är en belastning för klubben. Där är vi absolut inte än. Men det är absolut, han har
på något sätt, där han befinner sig i karriär, kontraktsläge, så har han ju förutsättningarna för att bli en.
Om han vill kan han.
Han har det i sig.
Om han vill så kan han bli en Mesut Özil. Nej, jag har svårt att se det. Att det ska bli det problematiken med honom. Mm. Jag tycker att det är också en... Alltså, Salah har ju också hållit en helt annan nivå. Jag vågar ändå säga det, att Salah har hållit en annan nivå än vad både Auba och Özil gjorde i Arsenal när de var som bäst. Det är ju inte att sticka ut hakan för mycket kanske.
Nej,
men alltså, Auba höll ändå en extremt hög nivå när han var som bäst i Arsenal. Och lika så med Mesut Özil. Men Salah har gjort det kontinuerligt under många fler säsonger. Jag ser inte honom bli ett problem för Liverpool.
Nej, han har inte riktigt den personligheten heller, skulle jag vilja påstå. Mohamed Salah har lite mer lågmäld personligheten då, skulle jag säga, än både Özil och Aubameyang.
Det är alltid svårt att bedöma personligheter och personer man faktiskt inte känner mer än via tidningsrubriker och medieintervjuer. Men jag är inte helt beredd, och jag kan ju se potentialen att han skulle kunna.
Han
har absolut en diva i sig. När han skulle jaga det målrekordet, det var inte många passningar till Mané som slogs. till exempel.
Brial skriver: vem värvar Royce nästa år då hans kontrakt går ut? Blir det United som gillar 30 plus spelare?
Nej, varför skulle han gå till United?
Nej, jag tror han förlänger det där kontraktet.
Eller bara tänka att nu är det nog.
Marco Reus, hade han gått någonstans så hade det varit då för en 5-6 år sedan när han var som allra hetast. Han hade kunnat gå till de flesta klubbar i världen. Sen skadade han sig ju där, och det var väl det som hindrade att den där flytten blev av egentligen. Annars tror jag han hade nog spelat för någon av toppklubbarna i Spanien eller England. Sen har han ju varit konstant väldigt, väldigt bra för Dortmund, en av deras viktigaste spelare såklart, och
en trogen, en av få trogna spelare kvar i det där Dortmund-laget som har varit med på hela den här resan sen liksom Jürgen Klopp tog över och lyfte det här laget till en nivå som man inte riktigt har kunnat hålla, såklart. De har inte varit uppe och vunnit Europatitlar eller ligatitlar sen han lämnade, men han har varit uppe på en väldigt hög nivå och där är Marco Reus otroligt viktig.
Jag ser två
inte,
alternativ.
Jag ser inte honom spela någon annanstans.
Jag ser två alternativ. Dortmund eller det klassiska äventyret. Dra bort i staterna och spela för typ LAFC eller något i den stilen.
Karriär, ja, det är klart man kan göra.
Orlando Pride eller vad heter
han? Han är inte det namnet, men han en hel karriär i Borussia Dortmund och i Bundesliga. Du har inte byggt upp ett varumärke som gör att det är liksom just...
Du, Lorenzo Insigne spelar för Toronto just nu. Nej, är det Toronto? Ja, det är Toronto, va? Någon kanadens i stad.
Jo, men jag tror att det var Toronto.
Toronto FC är det väl? Ja, precis. Nu blandar jag ihop allt i huvudet. Men ja, så att det går... Giorgio Chiellini spelar för LA FC också just nu. Det där går att flytta på. När du vet att du kanske inte platsar någon mer, att du inte tillför i laget och du vill ha ett sista äventyr på en... På, jag vet inte om Toronto är så mycket soligare plats, men alltså en Neapel är direkt. Men i alla fall att... Bort över Atlanten... Mm. Få in lite pengar, bygga lite PR, hänga. Jag tycker inte det är otänkbart att han skulle göra. Sen tror jag inte att han skriver på för jag går till typ Saudiarabien eller till Qatar istället. Det är väldigt svårt att se kanske Marco Reus göra, men ett USA-äventyr tror jag inte är helt
inte.
Om vi nu ska försöka bedöma personlighet på folk vi inte känner, men det gör vi ofta i den här podden.
Ja. Vi får se. Mats Finneng undrar, vad kör syk för band t-shirt?
Var är det idag då?
Jag vet inte vart är vi någonstans? Är vi här uppe på, ja, ni som lyssnar på det här kan ju inte se, men det är alltså, det är Rotten Sound finsk grindcore.
Såklart det.
Riktigt fina grejer, in och lyssna på Rotten Sound nu.
Jag ska lyssna klart podden först.
Ja, lyssna färdigt på podden, sen går ni in och så väljer ni musikspelare eller vart ni nu lyssnar på musik, och så lyssnar ni på Rotten Sound resten av dagen. Det kommer göra er gott allihop. Filip Tellvik undrar, vilken klubb roffar åt sig Trossard nästa säsong? Ja, vi pratade om honom innan, då pratade vi Chelsea såklart då, med tanke på att Potter är där. Jag skulle kunna se honom i ganska många olika, tror i för sig att han kommer vara kvar i England, om jag ska vara riktigt ärlig.
Det tror jag också.
Det är klart att det kan finnas klubbar på andra håll, men jag tror att hans nästa kliv blir ändå inom England. Jag hade kunnat se honom i de flesta klubbar på övre halvan, om jag ska vara riktigt ärlig.
Tottenham tänkbart, Arsenal tänkbart.
Det handlar ju mest om vart det uppstår ett behov.
Newcastle tänkbart, ja. Beroende på vad de gör för säsong. Allt beror lite på vad den klubben har att erbjuda till kommande säsong, skulle jag säga. För om Trossard ska ta steget från Brighton, då ska han göra till en klubb som spelar i Europa, som kan utmana om någon form av titel, där han kan få en större utmaning än vad han får idag. Sen tror jag tror inte att han är liksom kompatibel att gå rakt in i typ Manchester City.
Nej.
Så bra tycker jag inte han är. Men alltså, alla tre London-klubbar känns som vettiga potentiella anhalter. Och beroende på vad Newcastle får för sig, så skulle jag se dem som en potentiell anhalt också, utan att ha några, alltså, belägg eller fog för den här teorin.
Evelina Landén skriver, Sambi Lokonga mot Locatelli, vad tror ni?
Varför skulle Juventus gå med på det?
Jag vet inte.
Apropå, ja, i för sig, ja,
det... Juventus har ju, ja, det är lite pengar emellan då.
Ja, alltså, ja, vi kan väl ta upp den punkten här nu också angående Juventus. Det är en fascinerande sits de sitter i. Nu vann de i för sig mot Maccabi Haifa. Angel Di Maria var ju strålande.
Wow.
Ja, men det är inte, ingenting är säkert med Juventus den här säsongen. Och de vann även i ligan här. Men helt
Rabiot okay. Gjorde mål också, så. Bara en sån sak.
Jag gjorde en helt okej insats i ligan också dessförinnan. Men överlag så är det ju tydligt, det här Juventus är inte bra.
Nej.
Det här Juventus har inte alls tagit några steg i rätt riktning sen Allegri gjorde comeback på tränarposten. Klubben säger utåt sett att vi har fullt förtroende för Allegri, för Max Allegri, och att han kommer att fortsätta träna Juventus och kommer ta oss ur det här. Anledningen till det är ju, och alla kan se det, och det har rapporterats också, jag vet att Fabrizio Romano var ute och rapporterade också, att anledningen till den här komplicerade situationen är att De har inte råd att sparka Allegri. För att han sitter på ett kontrakt i 2025. Han drar in 9 miljoner euro per år på det här monsterkontraktet han har. Och Juventus har, efter att ha köpt Dusan Vlahovic för pengar de egentligen inte hade i vintras, vilket jag till viss del fortfarande tycker var rätt beslut att göra av dem, sett till vad de har fått in på grund av det. Eller tack vare det, rättare sagt. Jag tycker ändå att det var rätt att flytta sommarinvesteringarna till den vintern för att säkra Vlahovic innan Premier League-klubbarna hugger. Det tycker jag var rätt. Men det är ju anmärkningsvärt att de är i en situation där de alltså inte har råd att sparka sin tränare. Nej, det är helt otroligt.
Ja, det är makalöst. Det är klart.
Och det är ju så sorgligt att se Juventus spela fotboll.
Man måste släppa
nu.
Locatelli för
Sambi Lokonga.
Ja, men då tycker jag.
Ja,
så Bonds bra slant däremellan.
Locatelli kopplas ju en hel del med Arsenal just nu, så att men jag ser inte anledningen för Arsenal att skeppa en mittfältare till för att få in en annan mittfältare.
Arsenal behöver ju dock fylla på med mittfältare, så är det ju.
Locatelli hade varit kul att se Arsenal. Ja, jag tycker det har varit en bra värvning. Men jag tycker att man kanske ska försöka att kasta in pengar där istället, rent så att säga. Det hade nog Juventus kunnat tänka sig sälja.
För att, vi har fått ganska mycket frågor om Arsenal. Vi kan väl bara samla ihop dem. Vad ska Arsenal göra? Vad behöver de göra? De behöver inte göra så jättemycket för start. Elvan, om man ska vara riktigt ärlig. De behöver inte få in en ny liksom starter som ska förändra någonting. För det här maskineriet, det rullar just nu. Det här bygget fungerar. Den här startelvan är riktigt, riktigt bra. Jag menar, de leder ligan. Det de däremot saknar är ju bredden. För att bakom den här startelvan, får vi ett par skador på mittfältet, en Xhaka och en Partey till exempel, då är det ju Lokonga och det är liksom... så pass mycket svagare spelare där bakom som
Elneny
som väl är skadad, va?
Jag tycker med det.
Fortfarande. Dessutom så att, och det är liksom ganska genomgående hela det här laget, så är ju truppen rätt tunn. Det finns en och annan ersättare liksom så där på ytterback och mittback och forward, men det är ganska lite, och det blir ganska stora kvalitetsskillnader sett över hela startelvan om man ska byta ut för många av de som spelar där nu.
I dagsläget tycker jag dock det bara är en, möjligtvis två positioner de behöver göra någonting på. Och det är möjligt att ta in en innerutfältare, men det är väldigt tydligt att de fortfarande vill göra det. De jagade Douglas Luiz in i det sista från Aston Villa, men Villa vill inte sälja. Luiz-spåret ska väl fortfarande leva i och med att Douglas Luiz fortfarande har sitt utgående kontrakt. Och att Aston Villa kanske ändå inser att ska vi försöka få lite pengar för honom i vinter, så ett alternativ. Brassemittfältaren Danilo är ett annat namn som ska ha varit av intresse för Arsenal. Locatelli får väl se om det är något Italien fabricerat att han kopplas till Arsenal, eller om det faktiskt ligger någonting i det, men det hade också varit ett namn annars. Och sen möjligtvis då en ytter som skulle kunna tänka sig agera backup till de som finns. Och acceptera den rollen, men fortfarande vara bra nog för att faktiskt leverera. Alltså egentligen en egen, alltså som Shaqiri var i Liverpool, en sån typ som Arsenal skulle behöva. Någon som kommer in och gör jobbet och känns stabilt på den kanten. Samtidigt tycker jag att man prioriterar ganska rätt i att det finns väl, det är väl snack om att man jobbar mycket med att förlänga vissa kontrakt. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Saliba. De tre kontrakten ska vara av intresse att förlänga för att visa att man vill behålla dem. Och det är ju tre spelare man absolut ska se till att behålla, tycker jag.
Ja, Saliba har ju varit helt...
Han har varit strålande.
Helt magisk, klart,
de väntade länge, Arsenal-fans. Det var mycket snack om William Saliba länge där.
Det var trassligt på vägen, det var.
Ja, det var väldigt trassligt på vägen.
Men nu är han framme.
Underliga saker skedde på vägen, men till slut så hamnade han där via lån och allt möjligt. Och har varit alldeles strålande, måste man ju säga.
Och jag skulle säga att skulle man... överhuvudtaget överväga tanken att inte förlänga med Bukayo Saka, då gör man ju bort sig rejält, för att det är
det vill de, det kan nog
det är den klubbens för. Det är den klubbens framtid. Så det är jag fortfarande helt övertygad om. Jag tycker han har så otroligt mycket fotboll i sig, i den lilla kroppen. Fenomenal. Han har inte varit den som har varit den mest sprudlande spelaren den här säsongen, men han är väl en av alla spelare som är ganska slitna, skulle jag säga. Han är fortfarande ung.
Det är en sån spelare.
Spelat väldigt mycket fotboll, men han har så otroligt mycket i sin verktygslåda i form av smartness och teknik och poängfötter och allting, så att det.
Men också
en av mina favoritspelare i hela ligan, skulle jag säga.
Också en spelare med fötterna på jorden, och också sättet han tog sig tillbaka från den straffmissen som skulle kunna ha, alltså, varit psykologiskt förödande för vilken spelare som helst. Den han gjorde för landslaget.
Det är imponerande hur han har tagit sig tillbaka och hur han studsade tillbaka från där. Det måste ändå sägas.
Albert Wiesel säger här i YouTube-chatten att ja, frågan är ju om Saka vill, och det är ju frågan.
Det är ju därför.
Det är ju frågan.
Ja, men ja, då ska
ju... måste ju övertyga honom om att det är här hans framtid ska vara.
Ja, men vad måste Pep Guardiola förbereda för det då, för att locka Saka bort från Arsenal?
Det här är ju liksom en Pep Guardiola-spelare ut i
fingertoppen.
Han är smart, han är teknisk, han är snabb, han kan liksom...
Lyssnar på vad tränaren säger.
Han kan ta en instruktion, han är liksom inget stort ego. Och det är ju klart att Guardiola kan ju ringa upp honom och säga: du, när ditt kontrakt går ut, kom till Manchester City, spela med de här spelarna, så ska jag göra dig till en riktig världsstjärna och du kommer vinna allt. Vilket han kommer göra, och han hade varit helt...
Men du kommer bränna dina broar med klubben som format dig.
Ja, och risken är ju också då att du hamnar i ett kollektiv där, ja, du kommer kanske roteras en del, du kommer inte vara den som får här uppmärksamhet, du kanske inte var den här självklara liksom kulturbäraren för en klubb, som jag tror att han kommer vara för Arsenal om han stannar där och har sin karriär där. Och jag menar, det är inte så att Arsenal inte är en klubb som inte kommer kunna vinna titlar.
På sikt gäller då att man tar den här Champions League-platsen, för jag tror att den är väldigt viktig. Om det går för många säsonger utan man lyckas, då kommer
just nu ser det rätt bra ut.
Det gör det verkligen. Men då kommer ju Bukayo Saka titta åt andra håll. Så är det ju såklart. Men jag tror att ändå, för att jag får ändå känna som att en spelare med extremt klubbhjärta som av allt helst vill vara kvar i Arsenal under Arteta som det ser ut just nu. Man vet aldrig vad framtiden har att erbjuda. Men jag tror att Pep kommer behöva mer än typ en PowerPoint-presentation och en giftbag att erbjuda för att liksom locka Saka och visa att det här projektet är spännande. Han måste förbereda något alldeles extraordinärt i presentationsväg. Mm. För att få City-projektet att framstå som värt att gå till för att bränna Arsenal-broar, det tror jag. Mm.
Bra, vi har fått någon fråga från Twitter också. Vi ska kasta in den innan vi knyter ihop för idag. Jag ska bara slänga ett öga på körschemat också. Jag ville säga något om Gonzalo Higuaín medan jag tittar i listan här.
Han har ju annonserat att han avslutar karriären nu borta i USA. Gjorde det med tårar i ögonen från ett presskonferenspodium. Otroligt fascinerande hur många klubbar han faktiskt spelade för i slutändan. Madrid, Napoli, Juventus, Chelsea, Milan, ja, allt möjligt. Men det finns, vad ska man säga? Alltså jag tänkte så här, för det är en spelare i alla fall jag har följt väldigt länge. Det är väldigt, jag har följt honom från att hans hår var på huvudet fram till att det flyttades ner till hakan. För den förvandlingen har verkligen Higuaín gjort genom åren. Frågan är om man skulle, alltså han hade ju vissa perioder han var så ofantligt bra. Men det finns ju ett specifikt minne jag har av honom. Det var ju när han avgjorde det som i mitt tycke är en av de mest röriga matchavslutningarna man har sett i La Liga någonsin. Real Madrid-Getafe, nu minns jag inte exakta året. Men när allt hände, det var den matchen Pepe satte sina dobbar i ryggen på Casquero och fick 10 matchers avstängning. Mm. Den avslutades med att Higuaín dundrade in 3-2-mål i krysset i slutminuterna. Det är ett minne jag har med mig av honom. Han har skapat kontroverser och så vidare. Han har inte alltid varit Guds gåva till mänskligheten, nu han agerar på planen eller liksom utanför eller och så vidare. Men det är en fin anfallare som ställer skorna på hyllan. Det är väl det jag känner i alla fall.
Ja, det är det. Vi tar en fråga från Twitter också innan vi knyter ihop för idag. Den kommer från Hi, I'm Stereo Mike. Mané till Liverpool på lån.
Varför skulle... Nej.
Ja, det har inte gått jättebra för Mané i Bayern München heller, och han har fattats Liverpool, så jag hade välkomnat tillbaka.
Jaha.
Det är en pusselbit som fattas i hjärtat.
Inte gått jättebra för Bayern München, tycker jag, det har gått ganska.
Ja. Han har ju till och med fått tala ut om sin svaga form här under säsongsinledningen.
Det krävs inte mycket för att behöva tala ut om det. I och för sig, det räcker med en mållös match så måste man väl tala ut om sin svaga form.
Så är det ju att spela i Bayern München.
Alltså svaga säsongsinledningen för klubben är ju när Union Berlin och Freiburg ligger före i Bundesliga. Så är det ju givetvis. Men
Union Berlin som
möter Malmö.
Befinner sig i Malmö just nu, va?
Ja, just det är väl till och med en hemmamatch där. Ja. För man...
blir spännande. Nej,
återigen, alltså det de gör i, det Urs Fischer har gjort i Union Berlin och det Christian Streich gör i Freiburg, det är helt makalöst alltså.
Jag tippar på att de vinner ikväll.
Malmö eller Union?
Union.
Ja, det ska inte vara så säkert. Vet du.
Ja, men Malmö känns sorgliga just nu. Vad är det som händer där nere? Jag har tappat förtroendet för Malmö den här säsongen.
Malmö hade ju behövt ha en sån här klassisk Europakväll på stadion som bara Malmö kan ha. Det har vi ju sett, det är ju det som tagit om Champions League och sånt. Och att ett Malmö FF i en Europakväll hemma på Malmö stadion ska aldrig räknas bort på förhand, tycker jag.
Nej. Bra, med det så säger vi tusen tack för den här veckan, och Sillypodden är som sagt tillbaks nästa vecka. Ni kan se oss live. Vill man lyssna i efterhand, gå in på Sportbladet eller på Podmi, så kan man lyssna där. Det är på Plus då i Aftonbladet eller hos Podmi. Det är bara att välja själva. Och sen så kommer vi köra på så i några veckor där framöver, fram tills att vi börjar ladda upp för VM. Alltså den här hösten är ju hysterisk. Men,
vi har ju sett tweeterna av Nations League-uppehållet också.
Ja, verkligen.
Det är ju, som sagt, vi kommer ha ett läge någon gång i januari där alla klubbars juniorverksamhet kommer sättas på extrema prov i A-lagssammanhang, kan jag säga. Barcelona har väl redan tappat Araujo, Koundé och Christensen inför klassikot, till exempel. De har ju knappt en backlinje kvar. Till och med Piqué har fått snurra på skorna igen. Bara en sån sak.
Och Erling, han ska ju bara fortsätta köra.
Liksom. Han ska spela någon VM.
Han ska bara göra armhävningar under hela VM så att han kommer tillbaka och är ännu styggare och ännu starkare.
Hem till gården, tror jag, snarare, och köra traktor och sånt.
Ja, det är så här, norsk fjällluft och mycket så här, vandringar upp och ner.
Ja, det gillar de i Norge.
Gå på tur.
Gå på tur gillar de att göra. Precis. I Norge. Det...
Hör ni, det är som lyssnar på Premier League-podden också. Den spelas in söndag kväll. Vi ska ju till London, så att håll utkik efter Premier League-podden redan måndag morgon. För då kommer den dyka upp där, inspelad någonstans i London söndag kväll efter matchen Arsenal-Liverpool då, som vi kommer åka på tillsammans med några av er kanske som lyssnar på det här. Det ska bli spännande i alla fall. Men därifrån så säger vi då på återhörande.